وعلى آله وصحبه أجمعين. Vi välkomnar våra bröder och systrar tillbaka efter fikapausen. Och vi hoppas att fikat inte distraherar för mycket. Att vi är redo för omgång två, inshallah. Och den andra delen av vårt seminarium kommer inshallah ta'ala vara något kortare än den första delen. Och vi har 4 stycken frågeställningar kvar som vi kommer ta upp. Och sen en liten stund inshallah ta'ala för era frågor och svar. Och vi får gärna kalla in våra bröder som är vid omklädningsrummet inshallah. De kanske inte hör att vi har börjat. Vi hör dem i alla fall. Vi vill börja med att fråga, vilka kan vara ursäktade vad gäller att fasta i månaden Ramadan? Är det någon eller några som är ursäktade och som inte behöver fasta i månaden Ramadan? Vi lämnar över denna fråga till vår broder Abdul Wadud. Följ ta fadda. För att förstå vilka som inte behöver fasta måste vi först veta vilka som behöver fasta. Eller hur? Vem är det som är skyldig att fasta? Det är en person som är muslim. Aqil, han är i sina sinnesfulla bruk. Balil, könsmogen. Sahih, muqim, frisk och bofast. Och vad gäller kvinnan så ska hon inte ha sin period. Så, de här måste fasta. En kafir behöver inte fasta. En muslim måste fasta. En person som inte är i sina sinnesfulla bruk behöver inte heller fasta. För den personen kan inte göra avsikt och kan inte skilja på rätt och fel och så vidare. Och samma sak, ett barn som inte har nått puberteten behöver inte heller fasta. Men får de fasta? Får små barn fasta? Ja, det får de. Det är helt okej. Okay. Precis som bönen, de får be. Men de får ingen synd om de inte ber. Och Salaf brukade lära sina barn att fasta. Vänja dem vid fasta. Sen har vi också personer som är frisk och bofast. För den som är sjuk eller på resande fot behöver inte heller fasta. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Den av er som är sjuk eller på resande fot får ta igen fastan på andra dagar. Så är man sjuk behöver man inte fasta. Vilken sorts sjukdom? Det är också en viktig fråga. Alltså, behöver man inte fasta om man har huvudvärk? Behöver man inte fasta om man har brutit fingret? Jo, utan ulema säger den sjukdomen som gör att du tar skada eller du blir sjukare eller din förfriskning fördröjs, då behöver du inte fasta. Då behöver du inte fasta. Och sen har vi personen som är resande, behöver inte heller fasta. Och personen som är resande får välja. Man får fasta om man vill och man får bryta fastan om man vill. Och det spelar ingen roll om resan är lätt eller svår. Om det är den lättaste resan, att du tar flygplanet här från Bromma och du går av, inte vet jag, efter 2 timmar, då är det ändå resande och du har rätt att bryta fastan. Och sahaba sa att vi brukade, när vi var på färd med profeten Muhammad a.s., vissa av oss fastade och andra fastade inte. De som fastade kritiserade inte de som brytit fastan. Och de som brytit fastan kritiserade inte de som fastade. Utan de såg att personen fick göra det som var lätt för honom. Men man ska inte fasta om det är svårt under resan. Då är det bättre att bryta fasta. Och sen den sista är kvinnan som har sin period. Som bror Abdallah nämnde. Hon får inte ens fasta. Och om hon fastar så räknas inte fastan. Utan den är ogiltig. Och Aisha radiallahu anha sa att vi beordrades på profetens tid a.s. att ta igen fastan efter perioden, men inte att ta igen bön. Så man ska då ta igen de dagar man har missat. Wallahu a'lam.
Barakallahu fik.
Vi skulle också vilja veta, Vad är det man kan göra mer i Ramadan än att bara fasta? Finns det andra saker man kan göra under dess dagar, under dess nätter, som får våran iman att stiga och som får våra belöningar att mångdubblas? Vi lämnar över till vår broder Abdallah.
Som broder Abdu'l-Wadu tidigare nämnde, så är månaden Ramadan en månad då man gör extra mycket gott. Och det handlar inte bara om fastan, utan det är mycket mer än så. Månaden Ramadan är en säsong utav dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och bland de sakerna som man får väldigt mycket belöning av och gör under Ramadan är att man ber Tarawih. Tarawih, den här nattbönen som jag tidigare pratade om att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt om. Den som ber under Ramadan med tro och hopp så vill jag förlåta det sina tidigare synder. Så att be Tarawih, att be nattbönen i församling är någonting som leder till att man blir förlåten för sina tidigare synder. Det har kommit en annan hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som ber tillsammans med imamen tills dess att imamen blir färdig så är det som har bett hela natten. Så att be i församling tillsammans med de andra muslimerna bakom imamen tills han blir färdig är någonting som leder till att man blir förlåten. Det är att man har bett hela natten och i sin längd man har bett till hela Ramadan så blir det förlåtelse till Jesu nöd. En annan sak som vi ska lägga vikt på under Ramadan är att läsa mycket utav Koranen. Om man inte har lärt sig att läsa Koranen så nu är tillfället. Om man inte har memorerat så mycket så nu är tillfället. Börja memorera mer utav Koranen. Börja läsa mer utav Koranen. Lyssna mer utav Koranen. Ramadan är Koranens månad. Lägg vikt på Koranen. Och det kommer en kärna härna, broder Mosa kommer att ha religionen här efter fejr på morgonen i tafsir. Efter fejr i Tensta moské här så kan man lyfta ut varje kärna. Men Koranen är, Ramadan är som sagt Koranens månad. En annan sak är att lägga extra mycket vikt att göra dhikr. Dhikr. Att man omnis Allah subhanahu wa ta'ala. Att man lär sig betydelse av det man gör dhikr med. Så att göra mer dhikr, att göra det istighfar, be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse under den här månaden som vi förlåter under. Och att göra extra mycket salat och salam och profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och andra saker som är dhikr som man ska göra på morgon och kväll och innan man lägger sig. Lägg extra mycket vikt på att göra dhikr under Ramadan. En annan sak är att man ska lägga extra mycket vikt på att lära sig om sin religion. För ju mer man lär sig om sin religion, desto mer stiger ens iman och desto mer handling kommer man att göra. Så lägg vikt på att gå på föreläsningar och att läsa om islam och lyssna på föreläsningar som inspelade från förut under Ramadan. Så att ens iman stiger ännu mer och man gör ännu mer goda handlingar. En annan sak som är väldigt viktigt är att man försöker vara extra god mot sina föräldrar och sina släktingar. Lägg vikt på det. Om man inte har haft bra kontakt med sin släkt så förbättrar det under Ramadan. Om man inte har varit tillräckligt bra mot sina föräldrar så förbättrar det under Ramadan. Nu är chansen att man ska lägga extra mycket vikt på att vara god mot sina föräldrar. En annan sak som det finns en stor belöning man kan göra under Ramadan är att man bjuder varandra på iftar. När man bjuder en person och han bryter fastan hos en så får man samma belöning som han har fastan. En person är färdig med sin dag under Ramadan. Han har fått belöning för sig själv. En annan person har bjudit 10 personer hem till sig. Och de bryter fastan hemma hos sig. Och han har fått belöning för 10 personer den dagen. Inklusive sig själv 11. 11 personer. Medan de andra som gick dit och bröt fastan gick hem med belöning för en person. Så att, lägga ut lite pengar och bjuda in bröder och göra den här saken eller systrar tillsammans. Det är någonting som har mycket belöning för. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som ser till att en person bryter fasta får samma belöning som den personen som fastar. Och det här är någonting som stärker brödraskapet och systerskapet sinsemellan. Att man kommer varandra närmare när man gör det här. Man försöker ha en bjudning, man kan inte alltid bjuda alla, man kan inte alltid göra det så stort. Men bjuda några, försöker komma varandra närmare. Man sitter där tillsammans och väntar och längtar efter att få lite mat.
så bjuder man på lite dadlar och dricker lite, äter god mat tillsammans. Sen går det väl och går taraweh. Det kan inte bli en bättre sak man kan samlas och umgås med i Ramadan. Det är helt underbart för sig att kunna bryta fasta så här tillsammans och sen blir taraweh tillsammans. Man samlas för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak är att man ska lägga extra mycket vikt i sin bön. Det kanske är en av de viktigaste sakerna. Är att om man är försummande när det kommer en obligatorisk bön, så ska man hålla fast vid den ännu mer. Är man försummande med rekommenderade böner, till exempel som ber duha på morgonen, 2 eller 4 eller 6 eller 8 rakat, alltså efter att solen har gått upp, eller att be en salawat i bönen, när det är 2 innan fajr och 4 innan dhuhr, 2 efter dhuhr och 2 efter maghrib och 2 efter isha, och man som sagt ber taraweh, även andra som 4 rakat innan asr, som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att må Allahs barmhärtighet komma till den som gör det. Det finns jättemånga saker man kan göra för att få belöning under Ramadan. En annan sak, och det man också ska tänka på sin bön under Ramadan extra mycket, är att det inte bara ska vara kvantitet, utan kvalitet. Man ska försöka förbättra de böner man redan gör, så att man ber sin bön med inlevelse och medvetenhet och underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att förbättra sina böner, och man ökar både utav kvantitet och kvalitet, är väldigt viktigt under Ramadan. Sista saken jag ska ta upp är att man ska försöka utnyttja att shayatin är fastlåsta. Som jag tidigare pratade om, shayatin är fastlåsta, det är mindre ondska under Ramadan. Okay. Hur kan man göra det? Genom att försöka sprida islam. Till exempel med släktingar, man pratar med dem som kanske inte är så praktiserade. Nu kanske de vill komma igång lite grann. Utnyttja tillfället. Man har gamla vänner som vill komma igång och börja praktisera lite. Många dyker upp på föreläsningar, många kommer till moskén mycket mer. Utnyttja tillfället. Säg inte att man ska börja hålla föreläsningar eller liknande. Att samla sina gamla kompisar, släktingar, skicka lite sms med ahadith. Sprida gott och så vidare med visdom och inte ha för mycket påfolk utan med visdom och eftertanke. Jättebra tillfälle. Utnyttja det här tillfället att göra dawa på ens gamla kompisar, göra dawa på släktingar, dawa på föräldrar, dawa på ens barn. På alla sätt och vis utnyttja att shayatin är fastlåsta. Det här var några av de punkterna som jag hade tänkt upp. Be taraweh, läsa mycket Koran, göra dikr, lär dig mer om religion, var extra god mot föräldrar och släktingar, bjud på iftar, stärk brödraskapet och systraskapet och håll extra fast vid er bön och försök att sprida islams budskap. Det var det jag hade att säga genom dessa saker.
Jazakallah khairan. Vi tackar vår broder Abdallah för dessa mycket fina punkter. Och en bra sak att tänka på innan Ramadan börjar. Vi brukar alltid prata om att ibland så kommer Ramadan som en överraskning. Helt plötsligt är det Ramadan och helt plötsligt har 10 dagar gått och sen har 20 dagar gått. Sen är det 10 sista dagarna och sen är Ramadan slut. Det känner vi igen många av oss, hur Ramadan brukar gå väldigt fort. Vad man kan göra och bör göra är kanske att man sätter upp mål för sig själv under månaden Ramadan. Vårt huvudmål är ju såklart att vi vill att Allah Azza wa Jal ska förlåta våra synder, eller hur? Genom att fasta på dess dagar och be på dess nätter. Men man kan också sätta upp personliga mål för sig själv. Vad gäller de sakerna som broder Abdallah nu pratade om? Man kanske sätter upp ett mål vad gäller att läsa Koran. I enlighet med sin egen förmåga. Läser man mycket Koran kanske man kan lägga som mål att man ska läsa ut hela Koran en gång under Ramadan. Kan man inte läsa så bra så kanske man sätter upp som mål att läsa ut hälften. Eller en tredjedel eller en tiondel. Kan man inte läsa, vilket utmärkt tillfälle att komma igång och börja läsa Koran på arabiska, att lära sig alfabetet och komma igång. Ett utmärkt tillfälle att lära sig några nya sura från Koran. Man kanske har bett hela året med en och samma sura. Man läser al-Fatiha och Qul huwallahu ahad i alla sina böner. Och det är inget fel, för det är det man kan. Det är det man har lärt sig. Men man behöver utvecklas. Vilket utmärkt tillfälle att göra det i månaden Ramadan. Att sätta ett mål för sig själv. Jag ska memorera de här 5 kapitlerna inshallah. Korta kapitel. Eller jag ska memorera det här stora kapitlet. Brodern pratade om dhikr. finns olika zikr och dua som man gör under dagen och kvällen. Varför inte sätta upp ett mål för sig själv att lära sig en ny zikr eller dua? Och ni har som hjälp hemsidan zikr.se där man till och med kan klicka på play-knappen och det spelas upp på arabiska och man kan läsa med latinska bokstäver. Det finns väldigt mycket underlättat för oss i månaden Ramadan. Så rådet till mig själv och mina bröder och systrar är att sätta upp någon sorts mål. Och det gör ingenting om man sätter upp ett högt mål. Kanske når man det, och når man inte det så man i alla fall nått högt. Sätter man upp ett väldigt lågt mål så kanske man bara når det låga. Men i enhet med sin förmåga i alla fall. Vad gäller månaden Ramadan så är det en tidpunkt där man ska vara väldigt generös. Profeten sallallahu alaihi wasallam var alltid generös och han var extra generös i månaden Ramadan. Vi ber vår broder Abdul Wadud prata lite grann om zakat och kanske även om sadaqa och möjligheten ges. Vad finns det för bestämmelser kring zakat? Så vi lämnar över till broder Abdul Wadud och ber honom ta upp det här ämnet.
Jag vill bara också komplettera mitt förra svar. Vi glömde bort två sorters människor som också har rätt att bryta fastan. Det är kvinnan som är gravid och kvinnan som ammar. De behöver inte heller fasta. Och speciellt om barn eller de som skadar så ska de inte fasta. Som då Abu Dhabi Ammar såg en gravid kvinna fasta så behöver han henne att bryta fastan. Så de behöver inte fasta. Och det är det Mohammed al-Islam och sa att Allah har tagit bort halva bön för den som reser. Alltså man vet två gånger istället för fyra. Och han har befriat den ammande och gravida kvinnan från att fasta. Så kvinnan som är gravid och ammar behöver inte fasta. Ja. Och också personer som är kronisk sjuk. Utan att de här personerna matar istället en fattig för varje dag. Vad beträffar broder Josefs fråga om zakat. Så har många muslimer valt att betala zakat just i Ramadan. Och det är inte något man måste göra utan man måste betala zakat när man har haft en viss summa pengar i ett år. Och det kan vara en annan månad. Och zakat är som ni känner till islams tredje pelare. Och muslimerna är skyldiga att betala zakat. Och ordet zakat kommer från tiskia, att det renar våra pengar och det ökar också våra pengar. När vi ger så får vi tillbaka. Så zakat måste man ge som muslim. Men när är man skyldig att betala zakat? Är en vanlig fråga som vi ofta ställs. Det finns två villkor. Vi kommer bara att tala om zakat och pengar. Alltså det finns zakat för de som har kameler, för de som är bunder, för de som har odlat dadlar. Men det kanske inte är så jätterelevanta frågor för er, eller hur? Så vi talar här med pengar. Man är skyldig att betala zakat på pengar om man har en summa pengar som motsvarar 595 gram silver eller 85 gram guld. Och 595 gram silver enligt mina uträkningar idag, man får kolla grampriset, blev 2690 kronor. Så har man haft 2600 kronor, kan vi säga, vi har lunden idag. Har man haft 2600 kronor sparat i ett år, de inte har sjunkit under den här summan, så är man skyldig att betala 2,5%. Till exempel, du fick 3000 kronor för att ha barn, och de har legat orörda. Då måste du nu betala 2,5% till de fattiga och behövande. Hade du 10 000 måste du betala 2,5% och så vidare. Så kom ihåg den här summan. 2600 kronor. Och har man mycket silver också, så silver eller guldsmycken, så måste man också betala zakat. Alltså har man 85 gram guld eller nästan 600 gram silver så måste man betala zakat på det också. Och pengar liknar guld och silver så därför betalar vi också zakat på pengar. Ja. Och frågan kommer ofta till exempel, men
vadå, jag har 5000 kronor jag har sparat till hajj. Måste jag betala zakat? Måste man? Ja, det måste man. Jag har 5000 kronor jag har sparat till giftermål. Måste jag betala zakat? Ja, det måste jag. Varför ska jag betala zakat? Jag betalar skatt. Det är också ett argument. Jag betalar skatt redan till staten, 30%. Ska jag betala zakat? Ja. Att betala skatt är inte att betala zakat. Det är två olika saker. Här talar vi om zakat, islamisk skyldighet. Och sen, varför ska man inte betala zakat? 2,5%, är det mycket pengar? Om du har 100 000, hur mycket ska du betala till fattiga? 2500. Hur mycket har du kvar till dig själv? 97 500. Och som tjänar på massor säger, det är en liten summa pengar som inte skadar de rikas rikedom men gynnar de fattiga. 2500 för fattiga, det är mycket eller? Kanske en årsinkomst. Men det skadar inte de rika. Så alhamdulillah, muslimerna delar med sig av det goda som Allah har gett dem. Och låt oss säga att man inte har 3000 kronor sparat. Så ändå månaden av Ramadan, en månad där man ska dela med sig och man ska vara generös. Och ge sådana. Generellt skänka pengar till behövande. Ja.
Jazakallahu khairan. Angående zakat så finns det ju mycket frågor. Vilka är det man ska ge till? Vem är det som har rätt att ta emot zakat? Och så vidare. Så den sista frågan jag skulle vilja fråga vår broder Abdallah för kvällen är just lite grann om reglerna kring zakat. För lite fattar.
Vi talar om två olika saker. Det ena är välgörenhet generellt och det andra är zakat. Välgörenhet generellt kan man använda till otroligt mycket saker. Man kan bygga moskéer, man kan bygga hus, man kan bygga sin, man kan bygga sånt. Väldigt mycket olika saker. Zakat ska ges till specifika grupper av personer. Man får inte ge till någon annan än dem. Allah azza wa jalla har sagt. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فرضا من الله. الله سبحانه وتعالى صدق الصدقات أصل الزكاة كأنداس يس تير تري على الجرب الفقراء تدوس في هذا الكلام تفحصيا بس تير تدوس في تهوات بعد بتاعه. De som är extremt fattiga, de har rätt att måste få en zakat. Andra gruppen, eller mesaki. Det är de som har pengar, men är fattiga. De har pengar som kallas för lag och så vidare, men de är fattiga. De har det svårt och jobbigt. De här kallas för mesaki. Även de har rätt att få en zakat. Det måste inte vara en urfattig person. Även en person som har det väldigt svårt och fattig, han har rätt att få en zakat. Och al-amilina, det är de som samlar ihop en zakat, de har rätt att ta emot från zakat också. Det är det man har i vissa muslimska länder, att de åker iväg och hämtar in en zakat, åt regeringen och så vidare. De har rätt att ha från en zakat också, men det har vi inte här. Och de har rätt att prova. Det är en väldigt fin grej. Det är de som man vill få deras hjärta att komma närmare islam. Till exempel en person som gick i muslim, så man vill få hans hjärta att komma närmare islam, och han är behov av pengar, så hjälper man den personen. En person som är ny muslim, en ny repetit, man ger en person pengar för att så kunna stärka en person i sin man. Personen kanske är i behov, så kan hjälpa den med lite pengar med någonting som verkligen kan ha en stor påverkan på personen. Vad förrör man? Det är att man friger slavar, vilket inte är någonting man sysslar med idag, så kan man behöva den. Vad har det i? Aramin, där nämner de lärda att det är två olika former. Dels de som är skuldsatta och dels de som ska ena mellan två stridande parter eller två parter som har problem sinsemellan. Så det är i alla fall de som är behov för att de har skulder, vissa bröder, har CSN-skulder, har andra jobbiga skulder som man ska hålla på sig innan de börjar praktisera till exempel, som tynger dem jättemycket. En person som har det har rätt att man hjälper personen zakat. Och fisa bilillah nämner de lärda, framförallt är det de som gör jihad för Allah subhanahu wa ta'ala skull, och det är en riktig och korrekt jihad och inte den terrorism och den galenskap som vissa människor sysslar med idag, utan riktigt till helst av oss han och alla skull när de två arméerna möts, muslimernas armé och muslimernas armé. Vissa av de lärarna nämner att även studenter av kunskap kommer in under denna kategori. Vad betyder vi? Det är den personen som är resande. Den personen som har kommit var resande och kan inte komma fram till den platsen där den ska, kan få pengar utan att visa skäp och kunna klara sig vidare och ta sig till den platsen den ska ta sig. Det här är rent generellt. De åtta, de väldigt fattiga, de fattiga, de som jobbar på att samla upp zakat, de som har velat enta deras hjärta närmare islam, de som är fria slavar, att de som har skulder, de som gör jihad för Allah subhanahu wa ta'ala skuld och de som är resande. Rent praktiskt, nu till exempel, när jag kom in här så kanske det är så att man insamling till våra bröder och systrar i Syrien. Och vi kommer att ha bröder som är här med oss idag, så kommer att åka dit ner själva för att distribuera zakat till fattiga och behövande muslimer i Syrien. Som ni alla säkert har talat om konflikten som sker i Syrien. Ungefär 200 000 människor har dött. Jag läser idag att 216 000 människor är utfångade och torteras dagligen i Bashars fängelse, den här fängelsen som de har. Och det är en tortyr som knappt går att föreställa sig i värsta dagen. 10,8 miljoner människor är ett enormt behov av hjälp där borta. Det vill säga halva befolkningen ungefär är ett enormt behov av hjälp. Det är våra bröder och våra systrar som vi enar den här underbara tron tillsammans med, så är vi behov av vår hjälp. Det ska hjälpa oss så här idag. Av den här anledningen så har vi fixat den här insamlingen där vi ska åka och lämna av hjälpen till de som är behov och som är störst behov där borta, så mycket man bara kan kunna nå ut till dem. Och bröderna som ska åka dit har varit där förut och har kontakt med folk på plats där, och det är pålitliga personer och det är inte några som sysslar med form av terrorism eller att göra döda andra grupper där borta eller någonting, utan det är fattiga behövande människor som försöker hjälpa. Vi ska ha lite olika projekt som vi ska satsa på där. Vi har tänkt att dels ge ett matpaket som kostar över 300 kronor att ge de basvarorna som en person behöver för en hel månad eller en familj behöver för en hel månad. Det kostar över 300 kronor så kan man fixa mat till en familj för en hel månad. Tänk er belöningen. En hel månads mat i en fattig familj som är behov av vår hjälp. Vi kommer att försöka stödja ett sjukhus där borta som jobbar väldigt hårt. Och jag har fått flera bilder från det här sjukhuset och det är helt överbefolkat med folk, vilket är farligt i sin tur. Att sjuka ligger så nära till varandra och de är sändigt nya operationer och liknande. Det är ett sjukhus som ligger i Abdelatamah som ligger i Idlib-provinsen, precis till gränsen. Vi kommer även försöka satsa på att köpa upp elmotorer för att det finns ingen el i hela Idlib och andra områden. Ingen el överhuvudtaget, inga kylskåp, inga frysboxar, ingenting fungerar. Så det de behöver är oftast dieselmotorer som får igång elen. Och ni kan tänka er, det kan bli upp till 40 grader där borta när de ska passa under ramadan. Och ingen aircondition, ingen fläkt, ingenting. Hur det kan vara till exempel om man är gravid eller ammande att gå igenom en sån sak när det är så varmt där borta. En annan sak jag tänkte satsa på där borta är ekonomiska bidrag som ska vara lite större. En familj kan klara sig om det är en sliten familj på ungefär kanske $200 om månad för olika utgifter som de har. Vi tänkte satsa på $300 eller någonting så det kan räcka lite längre. Så det inte bara ska vara en månad eller kanske $400 till de som är mer behov så att det räcker lite längre. Alla de här grejerna är saker och ting som kommer gynna dem väldigt mycket. Och en av de stora sakerna som det gynnar dem mer är den psykologiska effekten. Att de känner att de har bröder och systrar borta i Sverige som inte har någonting med dem att göra överhuvudtaget egentligen. Alltså, vi känner inte de personerna och så vidare. Men de känner att de personerna lider tillsammans med dem. De har medlidande och känner barmhärtighet för dem. Hur dåligt de har det där borta. Och därav skänker slantar för att hjälpa sina bröder och systrar där borta. Sista grejen som jag tänkte också, så går det komma med ett förslag häromdagen. Det kan man kanske inte ta till zakat, men om man vill hjälpa till med det, att gräva brunnar. För nu under sommaren så har i princip de flesta brunnarna torkat. Så folk kan inte bara få vanligt vatten att kunna gå på toaletten eller dricka eller liknande. Att kunna gräva en brunn och att få en elmotor som driver upp vattnet och de andra sakerna att destillera vattnet kostar ungefär 5000 dollar. Men det kan försörja kanske en hel by som kan få vatten att de ska kunna dricka och kunna klara sina dagliga behov av. Och att leva utan vatten är en otroligt svår sak. Så 5000 dollar för 30 000 kronor. Om man går ihop till exempel så skulle man kunna göra det ska kallas för walk. Att man ger den här brunnen till svenskarna här, svenska muslimerna här har gett sitt bidrag för att kunna bygga en brunn. Så kan vi se, själva se till när brunnen byggs. Man kan liksom, till exempel ha en skylt att det är från gåva från era bröder och systrar i Sverige till exempel. Vilken fin grej det här skulle kunna vara. Att de skulle kunna bli påminna om att folk borta i Sverige bryr sig om dem. Och vi gör det en kamp för att försöka stödja dem. Så det är det här projektet vi kommer att satsa på. Och vi kommer utöver det ha Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr som jag betalar med 30 kronor ska delas ut. Ungefär 3 kilo ris eller bulgur till de som är fattiga där borta.
Kaffar?
Även kaffar, men man får skriva alla de här grejerna man lägger in det på kontot. Kontot, det finns utdelning av numret och så, då får man skriva det på kontot vad man vill ha. Ska man ha Zakat al-Fitr, då får man skriva det. Ska man ge kafara, så får man skriva det. Och så vidare, så fixar vi det där borta. Vill man gräva en brunn och hjälpa till med det, så får man lägga sig till det som pengarna går till. Och sista datum att lägga in pengarna på är 16 juli. Juli. Innan det så får man inte, det kan man inte sätta in, efter det kan man inte sätta in pengar. För då går pengarna att ta slut och den sista brunnen kommer att åka. Så hjälp till och stöd och var till hjälp. Och även om man inte har mycket pengar själv så kanske man har släktingar som kan hjälpa till eller man har kompisar som kan hjälpa till. Så försök ta del av den här grejen. Ge er en zakat, sadaqa och var där för era bröder. Och så inshallah ta'ala den här organisationen som bröderna har startat kommer bara kunna bli större och större. Så vi även kan satsa på andra länder i framtiden. Jag till exempel pratat om att vi ska fixa Odkaya, alltså att slakta det som har 2,5 månader i Yemen, där folk är väldigt fattiga också, att Brud ska hjälpa oss med där borta. Så man kan dela ut kött till studenter av kunskap där borta. Och liknande projekt som jag tänkt på i framtiden. Vi tänkte egentligen i sommar att de kunde visa till alla afrikanska republiken också, men det var svårt att tänka att det var på plats. Men den här gången blir det Syrien och andra gånger kanske det andra länder som är behovet av pengar. Så att försöka bygga upp den här organisationen att vi kan hjälpa våra fattiga bröder och systrar, världen över som är drabbade, det är någonting som är väldigt viktigt. Och jag hoppas att bröder och systrar kan bidra med det här till den här kärna. Det var det jag hade att säga. Och så var det med Mohammed och
Ali. Jazakumullahu khaira. Vi tackar våra talare för dagen. Och vi tackar även alla närvarande. Och alla de som på ett eller annat sätt har hjälpt till för att den här dagen ska kunna möjliggöras. Många påpekade att de vill tacka för fikat som de tyckte var väldigt fint och bra. Och vi tackar som sagt våra bröder och talare för allt det fina de har lagt fram för oss, även om det har varit kortfattade ämnen. Och vi ber Allah Azza wa Jal även belöna de bröderna som ligger bakom det här projektet och den här insamlingen och organisationen IVC. Som ni känner till så brukar de även dokumentera allt som de gör så att man kan se vart ens pengar går och utdelningarna på plats och så vidare. Och det är någonting mycket fint att muslimer har kunnat ta tag i det här. Att de gör de här projekten där de ideellt åker ner och betalar sina egna flygresor ner. Så att allt som ges går fram direkt till de behövande. Utan att någon mellanhand tar några pengar eller att det går till administrativa avgifter eller liknande. Så det kommer finnas information som ni kan ta på vägen ut. Som handlar just om det här, vad man kan ge till och om zakat och om de här insamlingarna. Vi kommer ta inshallah ta'ala lite frågor också. Men som jag sa så mycket finns redan besvarat på fatwa.se och även om ni lyssnar på lektionerna på islam.nu. Men vad gäller fastan, bara som ett väldigt, väldigt kort praktiskt tips, även om vi inte har så mycket tid kvar. Så i och med att dagarna är ganska långa så är det viktigt att man tänker på att man fyller på med bra saker under de få timmarna man får äta och dricka. Man har kanske bara 4 timmar på sig. Så det är viktigt att man tänker på från ett hälsoperspektiv att man bryter fastan med nyttiga saker. Och det nämns i haditherna dadlar och vatten bland annat. Och dadlar är något mycket, mycket nyttigt att bryta fastan med. Det är något som är mjukt och det är lätt för kroppen att ta upp. Så tänk på vad ni äter och hur ni äter. Och även att ni dricker och fyller på ordentligt med vätska. För när man fastar så här många timmar så renar det kroppen något otroligt. De läkarna och de som kan de här sakerna, de ser att man fastar så pass djupt när man fastar så många timmar att man fastar ända ner på cellnivå. Så det gäller när man fyller på och tankar på och äter och dricker att man fyller på med något mycket nyttigt. Så det bästa kanske inte är att man öppnar med Coca-Cola och godis eller sådana saker, utan att man tänker på att fylla på med nyttiga saker. Det är bara ett kort praktiskt tips. Vad gäller frågorna så kommer vi inshallah ta'ala ta några frågor och svara inshallah. Och har ni någonting så får ni gärna skriva ner det och skicka in. Ja, varsågod. Får du gärna göra.
Bismillah. Kanske den viktigaste frågan. När är det ramadan? Många av er har kanske fått sms över. Lördag eller söndag. Och det finns en liten problematik här. Och det är att i stora moskéer i Stockholm säger man att det är på lördag. Och det har nu kommit sms från Saudiarabien och Kuwait och andra länder som säger att det är på söndag. Okej? Och vad gör man då? Det kommer frågor här, ska vi följa människor, ska vi följa majoriteten, ska vi följa moskén och så vidare. Man går tillbaka till grunden. Vad säger islam? När ska man fasta? När ska man fasta? Vad säger islam? Är det någon som vet? När man ser nymånen. Om man ser nymånen, då vet man ju att det är ramadan imorgon. Om man kan se nymånen ikväll, då är det ramadan imorgon. Men man har inte sett nymånen ikväll. Ingenstans på jorden har man sett nymånen ikväll. Och enligt vissa astronomer de kallas för, så kan man inte ens se den. Den går inte ens att se förrän imorgon.
Jag har en sida här också som säger att just nu så är det något... Jag kan säga bara. Just nu så är det en sida här som visar en bild hur månen ska se ut. Den är helt kolsvart och 0% av fullmånen har visat. Det finns ingenting utan fullmånen som har visat den så länge. Och Norrköpings astronomiska förbund har sagt att det är första gången det är möjligt med ögonen eller med teleskop att kunna beskåda månen är den 29. Det är helt omöjligt fram till dess att kunna beskåda den. Då kommer det vara en väldigt smal svimma. Fram till dess kommer man inte kunna se månen. Och just nu i svimmande stund så är 0% utan månen synlig. Vi har en liten sida jag hittar här med en bild på månen och väldigt mycket information om månen. Det verkar vara riktiga månälskare och sådana. Och de månfantastade kan man säga, så galna det verkar vara. Men han blir lövd att lyfta ut av deras information att 0% just nu i talande stund är synlig utav fullmånen. Ingenting ser så mycket månen just nu.
Så, om man inte kan se fullmånen, vad gör man då? Då fullbordar man den månaden 30 dagar. Så nymånen kommer, eller man fullbordar den här månaden 30 dagar, vilket blir att ramadans första dag är på söndag. Då har vi fullt islam. Man kan inte se nymånen, då fullbordar man den här månaden 30 dagar, som profeten Muhammed sa i Sallam. Så den första dagen blir på söndag. Och då kanske man undrar hur hela världen har stora moskén kommer fram till att det är imorgon. Och jag tror även turkarna har vissa sig att de har kommit fram till att det är den 28. De har använt sig av astronomiska uträkningar. Och där man kan räkna flera år framåt i tiden. Men i islam så går vi inte efter dessa uträkningar. Utan vi går efter att se en ny måne. Som profeten Muhammed sa i Sallam. Så målig och jättehi. Fasta när ni ser nymånen. Och som Allah säger, för man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Den av er som har sett den i månaden, alltså nymånen, ska fasta. Och ingen har sett nymånen, så vi fullbordar den här månaden och börjar inshallah våran fasta på söndag. Inshallah. Då har vi följt det som islam säger.
Det är viktigt det också, så jag verkligen tittar på de här månfantasterna på hemsidan. Det finns en skillnad när nymånen ska dyka upp och när nymånen kan ses. Nymånen dök upp idag, enligt de här månfantasterna, klockan 10 på morgonen. 11 minuter och 33 sekunder på dagarna. Så egentligen då ska det vara, man ska sluta äta i dagarna. Det är då det där problemet. För att om månen skulle synas under dagen så kan man sluta äta under den här dagen. Men månen kan inte beskådas, vilket är, den känner hela min korsa. Den som bevittnar månen. Och den kan inte beskådas varken idag. Och inte imorgon, säger jag, utan den kan först beskådas på söndag, säger jag. De här månfantasterna själva. Och som sagt, det talades om, så är det 0% av månens synlig. Ja.
En person frågar och säger att om man är sjuk på grund av högt blodtryck eller andra sjukdomar och man inte kan fasta 20 timmar, kan man då istället fasta kortare dagar? Bra fråga, eller hur? Vissa äter medicin och måste äta medicin var 12 timme. Vissa måste eller har diabetes, kan inte fasta 20 timmar, man kan fasta 8 timmar till exempel, och så vidare. Och jag läste faktiskt att det finns en fatwa på det här, på svenska, jag tror det var på Dar al-Hadith eller fatwa.se. Där finner ni 100-tals fatwa, och en av dem sa att personen som kan, inte kan fasta långa dagar och korta dagar, får ta igen fastan på de korta dagarna. Det finns en sådan fatwa faktiskt.
Kan ni att betala zakat samtidigt betala en större summa som betalar 300 för försörjning med en familj i Syrien? Ja, betala zakat, det är 2,5%. Och vi säger att din zakat skulle vara 150 kronor till exempel. Att lägga till är inget problem, men då är det en form av välgörenhet, sadaqa. Att det är välgörenhet, det här är bra. Det kan vara 300, det kan vara 600, det kan vara 800, men 9. Det ska vara så mycket som det som zakat, 250, och det som kommer däröver är välgörenhet. Jag kan ta en annan fråga här en dag, lycken. Räknas med att läsa Koran med latinska bokstäver på samma belöning. Koranen ska läsas med arabiska bokstäver. Och latinska bokstäver kan aldrig ge den korrekta läsningen utav Koranen. Den person som inte kan läsa på arabiska, kan lyssna. Det finns ett jättebra program där en här upprepas gång på gång så upprepar man som man har läst istället. Men ska man läsa så ska man lära sig de arabiska bokstäverna. Det är inte tillåtet att läsa arabiska och latinska bokstäver. Så man läser bokstäverna tills dess, lyssna om man inte kan till exempel. Då kommer det så, Qul huwallahu ahad. Men lyssna gång på gång, så upprepar man som man har sagt. Sen Allahus salam och så vidare. På det sättet så lär man sig i början. Sen försöker man så gott man kan att lära sig de arabiska bokstäverna så man kan läsa Koranen på ett korrekt sätt.
Det är en frågeställare som frågar, och det här kanske är någonting som har hänt fler personer. Om man har dagar att ta igen från förra Ramadan, av någon anledning så fastade man inte en eller fler dagar. Och man skulle ha tagit igen dem från förra Ramadan till den här Ramadan, men man har inte gjort det. Och så börjar Ramadan nu och man har inte hunnit eller kunnat eller av någon anledning inte tagit igen sina dagar. Vad gör man då? Man ska ju ta igen de dagarna man hade från förra året innan den här Ramadan. Men är det så att man inte har det, då måste man ändå ta igen dem efter den här Ramadan som kommer. Så personen kanske har kvar, låt säga 5 dagar. Då får personen helt enkelt ta och ta igen dem 5 dagarna efter den här Ramadan som är nu i år. Har du något mer eller?
Ska vi avsluta? Gällande den här frågan också, förra året när jag fattade fram att jag dina här, så nämnde han vid vissa lärda länder att det finns två situationer i den här frågan. Att en person har inte tagit igen sin förra Ramadan på grund av försummande av sig själv. Det var inte att man sjuk under hela dagen, eller kvinna inte var gravid eller annat eller liknande. Utan man försummade. Man kan ta igen om man inte gjort det. Då ska man utöver att man fastar, ta igen fastan efter den här ramadan, också vara en fattig. Men om man inte har varit försummade så ska man bara ta igen fastan. Här är en fråga också. Får man simma om man sväljer och råkar få vatten i munnen och gå? Skölj igen. Om man råkar få i vatten så är det inte någonting som bryter ett fasta, men avsiktligt så har jag inte tänkt.
vatten i munnen.
Avslut eller? Har du med?
Ja, avslut.
Har du någon mer du vill ta? Nu ska vi avsluta.
Vi tackar alla närvarande och återigen så tackar vi våra talare. Och vi vill avrunda inshallah ta'ala så att vi håller schemat. Vi sa att vi skulle vara klara till klockan 9. Och fler ser lite trötta ut och behöver kanske sträcka på sig lite grann. Men låt oss ta tillvara på det som har sagts under kvällen. Inte bara idag. Utan ha med oss det som har sagts under hela månaden Ramadan och även efter månaden Ramadan. Och låt oss göra denna Ramadan till en ny start. Där vi laddar våra batterier. Där vi stärker våran iman. Där vi stärker våran taqwa. Och ha med oss det även efter månaden Ramadan. Måla Azza wa Jal gör att vi får fasta och stå upp under månaden Ramadan i bön. Och måla Azza wa Jal acceptera det från oss. Och måla Azza wa Jal förlåta oss våra tidigare synder. Allahumma amin. Och sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.